välkomna till Mord mot mord, en podd som görs av dig,
Anna Sandell,
och mig, Karin Landré.
Ja.
Mixing it up.
Verkligen.
Ja, jag gillar ju att göra det lite obekväm.
Ja.
Bra. Ja, jag skickade ju en artikel till dig idag.
Ja.
Som jag ville prata om, för att det är typ den konstigaste nyheten.
Ja,
den
är weird.
På så jävla länge. Det är det här att, att Smallville-stjärnan, citat, Allison Mack, misstänks vara ett medhjälpare i en sexkult där kvinnor har lurats att bli sexslavar.
Så sjukt.
Och det är hon, den blonda,
jag
i Smallville.
Jag var tvungen att googla henne och jag känner inte igen henne.
Gör du inte?
Nej.
Hon är typ såhär, hon är liksom inte the love interest utan kompisen, ja, i Smallville.
Men jag kollar, du frågade ju om jag kollade och då säger jag att jag har sett avsnitt. Ja. Och jag inser typ att det är typ en lögn. Alltså.
Men hon spelar ju den här,
jag vet ju storyn,
hon är liksom lite så, jag tänker mig, hon har nog skoltidningen kanske, ja, hon är lite så detektivig liksom.
Ja, hatar den rollen i alla serier. Ja.
Exakt, trots att det ju är lite av en detektiv. Så att det...
Ja, fast jag driver inte skoltidningen.
Nej,
och det är så här...
Nej, det gör du fan inte. Nej, men ja, jag fattar exakt.
Du fattar vad jag menar, det är som punchable,
ja,
roll.
Exakt, verkligen.
Och vilket hon visar sig vara in true life också.
Ja, alltså det är så jävla jävla konstigt det här. För det är en sektor som heter Nexivm. Svajigt namn, eller?
Eller om det är typ latinska bokstäver.
Ja.
Siffror.
Vi vet inte hur man säger det, men det är
stans... Jag vet inte varför det skulle vara det, för jag vet inte ens om alla de här, men det känns som att alla de bokstäverna
kanske inte
står för... Jo, gör inte det.
Ja, för det stavas ju N-X-I-V-M, det här namnet då, och det är en sex...
Romerska siffror, alltså.
Ja, vad sa
du? Latinska.
Det är fan intelligensreserven vi har plockat fram.
Verkligen.
Idag.
Nej, du har helt rätt. M finns.
M, ja, men inte N.
Nej.
Ja, men resten kanske är.
Men då stämmer det ju inte.
Jag vill ändå ge dig the benefit of a doubt. Jag är så otroligt lättövertalad. För jag kan ju gå med på vad som helst bara för att det ska bli god stämning.
Ja, men det behöver du inte göra med mig.
Jo, jag behöver det. Är det någon jag vill ha god stämning med, så är det ju dig.
Ja, men då blir jag, nu blir jag kränkt att du säger att du måste göra det. För det är inte meningen.
Nej, det här ligger på mig, ligger inte på dig. Nej, men det, den här sekten då har leds av en snubbe som heter Keith Raniere. Och han greps då för misstänkt för människohandel och tvångsarbete. Och det man säger då är att hon ska ha raggat, alltså du vet, värvat folk till
honom.
Det
är ju typ den värsta rollen.
Ja.
Alltså det är just, så hemskt.
Och att typ att hon, att de har någon sån slavmaster förhållande och att hon har varit liksom hans number one slave, typ. Är det så jävla jävla
men
sjukt?
För man vet väl inte, vad jag har gjort dem mer? Att
alltså de är så här en självhjälpningsgrupp.
Ah,
så att hon har typ pratat innan om att hon har varit på föreläsningar med honom och sånt, liksom. Så det är, alltså det är, och typ att det är så här, vet, kvinnor ska ha blivit brännmärkta.
Är det,
och
det så jävla här, mörkt?
Det är så jävla jävla sjukt. Och nu fick jag, läste jag också att
så människohandelsbrott är ju något man inte vill bli dömd för.
Nej, exakt. Man känner ändå typ så. Tack, det är bra, kan jag känna.
Verkligen.
Men vänta, vi ska se här. För att jag hittade också en annan nyhet om att hon försökte rekrytera Emma Watson och Kelly Clarkson till sekten. Inte det så jävla konstigt?
Hon bara, vilka är mina drömmedlemmar?
Drömgäster. Vilka hade du helst velat ha med i en sekt? Men alltså,
men det är väl...
Det är väl Emma Watson? Kanske inte Kelly Clarkson?
Nej, det är väl Emma Watson, absolut.
Ja,
annars då Kate Middleton och
just
hennes kids och Prince William.
Ja.
Och även Harry, som jag har haft en crush på.
Oj.
Ja, jag vet.
Det är oklart.
Det är ju inte oklart. Det måste ju vara en av de vanligaste crusharna.
Va?
I alla fall i Storbritannien.
Jo, men det är ju...
Han är ju superskärmig. Gud vad jag tycker det.
Var det inte han som klädde ut sig till nazist?
Jo, alltså jag säger inte att han är liksom varit fläckfritt.
Allt är bra.
Nej, alltså han, jag tänker att han är en typisk internatkille. På ett dåligt sätt. Alltså så här, med det där. Att
lite
han...
så den brittiska versionen av en fratboy. Egentligen, va?
Typ så. Men jag har ju alltid gillat killar som har en räv bakom örat. Och det har jag.
Gillar du en kille som har en räv bakom örat? Vad berättar mer om det? Det låter ju otroligt. Att din kille typ är räv bakom
öronen. Ja men du vet, någon som är lite så här, jag gillar ju att retas.
Ja.
Gillar liksom,
och gillar, men du gillar väl inte att bli det?
Ja men om det, jag kan gilla det i liksom en flirtrelation.
Ett knulligt ret.
I liksom, med killar så går jag liksom igång lite på det. Men, eller jag har gjort det. Jag gillar det inte egentligen, för man, det är inte superhärligt. Men jag
tänker att det är typ kanske en sån kille som du har typ blivit lite svag för, men kanske inte haft en relation med.
Typ så. Exakt så.
Jag har ju insett att jag inte har någon kill typ.
Nej.
Det tycker jag är lite tråkigt.
Det är ju bra ju. Det har inte jag heller utseendemässigt. Alltså,
vänta, gud, jag skojar. Ja. Det är att jag har en kill typ, bara att det inte alls matchar min kille. Så jag hade förträckt att
det är ju en annan grej. Men för det är det jag menar, jag tänker att jag har ju utseendemässigt noll. Aha. Jag har ju haft den största variationen i utseende, tänker jag någonsin. Det enda som, ja.
Det är räven som tar dig.
Ja, det är verkligen det. Räven raskar över isen och sådär.
Vill du veta vad, vill du veta hur hon försökte värva Kelly Clarkson?
Absolut.
I en tweet.
Hej Kelly.
Hon skrev så här: jag är skådespelare som du och är involverad i Kelly, nej, det var det med Watson. Ja. Jag bara, är Kelly Clarkson skådespelare? Så här ska man dela med
någon
Watson.
Cameo.
Jag är skådespelare som du och är involverad i en fantastisk kvinnorörelse som jag tror du skulle gilla. Jag pratar gärna om du är öppen för det. För det är det som är grejen, typ att det paketerades som så här, delvis som typ någon slags skådisutbildning, men också du vet någon som självhjälpsgrej.
Okay.
Och for the record, hon har, vad var det man skulle säga nu då? Att hon har erkänt
sig skyldig.
Nej, oskyldig.
Ja, man erkänner, hävdat sin oskuld.
Hävdat sin oskuld, nej.
Jo, jag tror att det var så man sa. Man säger att man förnekar brott. Ännu tråkigare än hävda sin oskuld.
Men om hon döms så kan hon få fängelsestraff upp till 15 år.
Jävlar.
Så jävla sjukt.
Fan, alltså vad hon kommer ångra sig. Förhoppningsvis.
Ja, men du vet också typ att det känns ju som så här, den här klassiska att... att man liksom blir så jävla manipulerad av en snubbe typ. Som sagt, hon har väl, det har väl varit en del av deras sånt slave relationship liksom.
Han har en tydlig där bakom örat.
Ja, men inte på det skärmiga sättet tror jag. Eller kanske.
Kanske.
Han kanske hade det också. Men Anna, jag vill vara tydlig nu med, han är inte en kille för dig.
Nej.
Du kommer gå rakt hem och twittra Googla. Till Alison Mac. Skaffa Twitter.
Join, I wanna join. Jag har ju Twitter, men jag har 10 följare och följer Unbelievable Facts och typ Robert Gustafsson. Alltså det är verkligen så jättekonstigt.
Robert Gustafsson. Nej. Vad följer du?
Nej, det är typ, men jag följer någon sån random komiker.
Jag måste kolla, vad heter du på Twitter?
Anse Gulsingen kanske? Eller nej, Anna Panna Pyttipanna kanske?
Men det finns inte.
Nej, okej. Okay. Men är det en Anna Panna? Vad händer om du söker på mitt namn då?
Pyttipanna 89! Åh gud, det är så roligt att du heter Pyttipanna 89.
Kul att vi pratade om sekt.
Ska du göra en sekt för mig?
Här kommer en sekt.
En redig sekt.
Ja. Yeah. The Beast of Satan.
Ja. Japp, jag är med.
Vet du?
Nej, jag vet inte vad det är. Men bara av dem av namnet så säger jag, I'm with you.
The Beast of Satan var en death metal musikgrupp och en satanistisk sekt som var aktiv mellan 1998 och 2004. Sekten begick 3 ritualmord under de här 6 åren när de var aktiva.
Vänta, förlåt, vilka år sa vi? 80-tal? 98 till
2004.
Oj, sent.
Mm. Det första mordet skedde i januari 1998 i en skog nära Somma Lombardo som ligger nordväst om Milano.
Ah, italienskt.
Sa jag inte det?
Du sa säkert det.
Det är en italiensk satanistisk
det
kult.
Det sa du nog.
Kult.
Jag tänkte direkt.
Sekt.
Jag tänkte direkt att det var norskt. Jag är ledsen.
Ah, spännande.
För de är black metal.
Ja, ah, det är stort där. Yes. Mm. Ute i skogen hade ett gäng ungdomar samlats för att kröka och lyssna på musik. Kul att jag ska kröka. Tar inte det ordet så ofta i...
Försök, det låter som att du försöker vara lite ungdomlig.
Lite ungdomlig. Yeah. Jag tänker att det var precis det de gjorde nämligen. Krökade, det var inte att de festade utan det var typ att de drack.
Ja. Yeah.
Och knarkade.
Grappa.
Eller gud, hon krökar sig full på grappa. Vet du, sämsta fyllan.
Men det här, förlåt. Mm. Får jag berätta det här? Jag mm. har en story om att försöka i en hel vecka supa sig full på grappa.
Ja, nej, alltså...
När jag var i Italien, jag var 16 år gammal på typ en sån, jag var ju väldigt inne på 60-talet, var i Italien på sån modfest.
Mm.
Och så köpte vi bara det billigaste som fanns i
och det var grappa.
Och du vet, en sån dålig jävla grappa. Mm. Vi försökte blanda det med allt vi kom över.
Det går inte. Nej, det smakar inte. Aceton. Ja, Somma Lombardo, nordväst om Italien. Nej, Milano. Där ute i skogen hade då ett gäng ungdomar samlats för att dricka och lyssna på musik. Och det var då medlemmarna i Beast of Satan med kompisar. Eller med respektive typ. Några skulle också att offras på den här festen. Krökstunden. Chiara Marina, en 19-åring som arbetade som butiksbiträde, och hennes 16-åriga pojkvän Fabio Tollis som var student och sångare i Beasts of Satan var där och hade blivit utsedda till offer utan att veta om det själva.
Sångare känns som en sån dum person.
Jättekonstigt. Innan de åkte ut i skogen hade de tillbringat kvällen tillsammans på en pub som heter Midnight Pub, som var kärnan i stadens death metal-scen. De hade druckit öl och lyssnat på musik, men de skulle aldrig komma hem igen. Under en okkult ritual som involverade droger och droger, sex, heavy metal blev de knivhuggna till döds av sina vänner Andrea Volpe, Nicola Sapone och Mario Marchione. Fabio ska ha försökt försvara sig själv och Chiara, men de blev övermannade eftersom de andra var många fler. Efter att de mördat de här två stackars ungdomarna så begravdes de i en stor grav i skogen. Mördarna ska sedan ha dansat på graven och skrattat. Det sägs även att de ska ha kissat ner i graven. När de dansade på graven så ska de ha skrikit och sjungit: "Nu är ni båda zombies och försök ta er ut i det här hålet om ni kan."
Osvängigt.
Verkligen. På italienska också. Ingen aning om hur det sägs. I rättegångarna sedan så ska de ha hävdat att Chiara var Virgin Mary. Att hon hade personifierat Virgin Mary. Och det var därför hon skulle offras. Mm. Och att Fabios död var egentligen bara en konsekvens av att han ska försöka rädda sin tjej. Efter att de då hade försvunnit och inte kommit hem så tog polisen som utredde deras liksom bortahet.
Ska vi ta reda på vad det är? Ring jurist. Hotline.
Deras saknad. Deras försvunning.
Försvinnande. Deras försvinnande.
Som att de tog för givet att paret hade rymt. Men Fabios pappa vägrade att acceptera att det var en förklaring. Det liksom var inte något som de skulle göra. Det kommer senare visa att Nicola, en av killarna som har mördat dem, tvingade Fabio att ringa hem till sina föräldrar innan de blev mördade. Och han ska tvingat dem att säga att han hellre bodde över hos Chiara än att komma hem. Och även om det typ kanske inte verkar så konstigt att en 16-årig kille ringer till sina päron och säger så här: "Jag bor hos min tjej ikväll." Mm. Så tyckte pappan att det var konstigt. Så att han ringde tillbaka till Midnight Pub. Men då hade de tyvärr redan hunnit dra därifrån. Och även om polisen inte jobbade vidare med det så vägrade pappan att acceptera att de bara skulle ha dragit. Han visste att... hans son och flickvännen och att deras kompisar hade blivit allt mer intresserade av typ satanism och
det okulta,
exakt. Så han liksom försökte grotta vidare i att se samband mellan deras försvinnande och det här. Men det skulle dröja 6 år till. För efter 6 år så begick Beast of Satan nästa mord. I januari 2004 skulle den 27-åriga Mariangela Pesotta mördas. Hon hade tidigare varit ihop med Andrea Volpe som var en av då liksom huvudfrontpersonerna i det här bandet slash sekten. Alltså, vi ska prata om det här sen. Men, ja. Det de gjorde mot henne var, som ju alla liksom, mord, övergrepp, allting är, men hemskt, sjukt läskigt. För först blev hon skjuten i halsen, men det skottet har inte dödat henne, utan det skadade henne bara ordentligt. Hon blev senare begravd levande i ett växthus nära en stad som heter Golasecca, som ligger också i närheten av det här, Somma Lombardo.
Vet man om de visste att hon var levande?
Ja, jag kommer berätta mer om det också.
Åh, gud.
Kort efter att Mariangela blivit mördad så grips dock den här Andrea Volpe och hans 18-åriga flickvän Elisabetta Ballarin. Hon var så här, en överklasstjej som blev totalskärmad av den här Andrea Volpe.
Hon gjorde uppror.
Ja, men verkligen. Och rymt hemifrån när hon var liksom en mycket, hon var ju fortfarande väldigt ung, men hon var en ung tonåring. Och när de liksom, han kommer erkänna då att han har bjudit in Mariangela på middag, men att han redan innan middagen har bestämt att han ska mörda henne, för att han tyckte att hon visste för mycket om sekten och för mycket om morden på Fabio och Chiara. Men hon har ju ändå gått 6 år liksom, utan att säga någonting. Och tydligen så ska de ha börjat bråka och slagits, varpå han skjuter henne då. Och efter att han skjutit henne och insett att hon fortfarande lever, så ringer han upp Nicola Sapone, som är då också en av de här första mördarna. Sapone ska tydligen då ha skällt ut Volpe och skrikit så här: vad fan, du kan ju inte ens döda en person. Mm. Och sen hotat honom och sen dykt upp och liksom för att röja undan typ. Och då har de tagit med Mariangela till det här växthuset som det verkar som att det tillhör den här flickvännen, unga flickvännens föräldrar. Och där ska de ha slagit henne flera gånger med en spade. Mm. Och sen begravt henne när hon fortfarande levde. Liksom hon höll på att så här vrida sig och kvida typ. Och efter de har begått det här hemska så åker Sapone hem och han låtsas som ingenting och liksom är som helt som vanligt. Men som jag sa tidigare så blev Andrea Volpe och hans tjej Elisabetta, de blev ju gripna ganska kort efter mordet. För att efter de har begått det här så tar de massa kokain och massa heroin och bestämmer sig för att de ska göra sig av med hennes bil för att röja alla bevis. Mm. Så de planerar att de ska köra ner bilen i en flod i närheten. Men istället så krockar de bilen och såklart blir gripna. Och som jag också nämnde tidigare så vägrade Fabio, alltså han som var ett av deras första offer, hans pappa vägrade acceptera att de skulle ha rymt hemifrån. Så under de här 6 åren så håller han på liksom att bygga ett case typ.
Pappa.
Verkligen. Så i samband med det här tredje mordet och att de griper Volpe och sådär, så lämnar han in allt sitt material som han har samlat på. Och med hjälp av det och med förhören med Volpe så kunde de hitta gravarna till alla de här 3 offren och hela sekten avslöjades. Andra sektmedlemmar än de här 3 blev också anklagade för att ha pushat trummisen i det här bandet slash sekten till att begå självmord då han inte har hjälpt dem med, i mordet med Fabio och Chiara. Så de ska ha liksom, sägs det då, fått honom att supa så mycket så att han har kraschat sin bil för att begå självmord. Men det vet man ju inte. Men, och det blir då en jättestor rättsapparat och sådär. Så 2005 blev flera medlemmar i sekten dömda. Sapone blev dömd till livstid för bland annat dubbelmordet, eller för dubbelmordet på Fabio och Chiara. Och det sägs att han ska vara liksom mastermind bakom fallet. Andrea fick 30 år. Och det verkar som att han som var med i det första mordet kom undan. Att han bara varit med på medhjälp för att han ska bara liksom ha slagit typ en hammare. Han ska alltså det varit någon
den lilla grejen.
Jättekonstigt. Men hon, Elisabetta och några andra blev också dömda. Och de fick typ mellan 24 och 26 års fängelse.
Oj!
Och när brotten hände, det är det här för att det är ett band, ett musikband, som är då death metal. De är uppenbarligen intresserade av satanism och det okulta. Men när, när de här brotten liksom det är en sekt eller ett band, för det, när det hände så var det en stor oro för satanism och det okulta och att det skulle bli mer poppis bland ungdomar, alltså i då det ganska religiösa Italien.
När det här avslöjades liksom.
Exakt. För då man märkte då att uppenbarligen säkert så här death metal och heavy metal, att det typ var trendigt. Så alla präster så här bannade death metal och sa att man borde stoppa den typen av musik för att det i sig är ett instrument för död. Och du vet vad, så här, folk pratade om, eller präster pratade om exorcism och du vet jättemycket sådär. Så att
nej, sluta dra för stora växlar.
Verkligen. Men det jag tycker är ganska intressant att det blev väldigt så här,
jättespännande.
Och som en följd av de här brotten då i det här, liksom, också med bakgrund i att man var orolig för satanism, så startade polisen upp en italiensk polis satte upp en ny liksom, grupp som fokuserade på religiösa sekter. Som en följd av det här.
Gud vad spännande.
Ja, så det var det.
Undrar hur mycket de har haft att göra.
Alltså, typ inte så mycket eller?
Men också
jag vet inte.
Man undrar hur mycket det var. Alltså man undrar på vilket sätt de utövar. För jag menar, satanism är ju ändå typ en religion.
Ja.
Och det finns ju så här, den kan ju vara vissa som är typ, eller de flesta som är så här riktiga satanister är typ fredliga.
Jag menar det.
Alltså det är ju så här, det är ju bara våldsbejakande jävla idiotungdomar.
Verkligen.
Alltså jag har kanske berättat innan, men min första pojkvän, min allra första pojkvän när jag var 14 eller någonting. Han var ju sån black metal kille. Som var med i ett sånt band. Och spelade en sån fräck kantig gitarr.
Jo, men det är sån growl, det är
exakt. Det är lite skillnad på death metal och black metal. Men okay. Det är så här, det är ändå, och det, för det mesta är det är det som är grejen med typ den norska scenen. Där var det också typ en så här, där skedde det ju mord.
Ja.
Så det är så här, det finns ju några, men de mest flesta är ju så här såna jävla tantar.
Jag tror att
hårdrockare är så jävla, såna jävla mjukisar. Det är som att om man lyssnar på väldigt hård musik så är man en väldigt snällis.
Typ. Alltså, jag fattar inte hur man kan ens lyssna på sån musik. Alltså jag kan inte tro det. Sen så tycker ju folk att jag har dålig musiksmak. Och det tar jag. Men mitt är i alla fall melodiskt.
Alltså. Alltså, grejen är, inte så mycket det, men black metal är supermelodiskt. Bara att det sen låter.
Alltså jag kan inte.
Nej, jag gillar inte heller det. Jag har ju hånglat.
Du kan sluta låtsas att du gillar det nu. För du är inte ihop med honom längre.
Jag har ju hånglat för mycket till olika sådana Dimmy Borgir. Du vet, live-videos, att man bara har en romantisk stund med sin kille och sen så bara.
Nej.
Ofta för att kanske typ dölja ljudet ut till hans föräldrar.
Nej, men.
Blir du obekväm nu?
Ja.
Blir du ledsen?
Ja.
Det är kul att du precis berättat en fruktansvärd story om en dödssekt. Det här gjorde dig obekväm. Jag har aldrig hört talas om det.
Nej.
Jättespännande.
Ja, vad kul.
Och så jävla.
Så hemskt nu. Jag tycker ju alltid att allting är hemskare när det handlar om unga människor.
Ja, gud ja. Alltså verkligen.
Så här är ju några som, fast sen i slutet så är de ju liksom närmare 30.
Ja, ja, alltså, och de ska ju åka på det utav helvete. Det är
alltså, nej, det är ju verkligen inte det. Men jag tänker typ då framförallt offren, att den här stackars Fabio, 16 år, sångar i ett death metalband.
Nej, det där var jätte, fan vad hemskt. Men också typ att jag kan bli lite så här. Alltså att man kan bli, ja men just den grejen när man bara, är det på grund av att vi tror på det här? Man bara, nej, det är på grund av att ni är as. Det är på grund av att ni är as.
Alltså, 100%.
Bra. Är du med mig?
Japp.
Jag värmer upp rösten. För att säga att den 10 september 1988 frias en man vid namn Tommy Alexandersson. Nu, du pajar micken.
Så. Japp, Tommy Alexandersson. Vad fan, det här är inte mitt fel. Så
bra.
Tommy Alexandersson.
I Stockholms tingsrätt.
10 september 1988.
Ja. Ja. Han har då stått åklagad för dubbelmord, men bevisen räcker inte till. Så åklagaren överklagar domen till Svea hovrätt. Men i väntan på en ny rättegång så släpps Tommy fri.
Mm-hmm.
12 dagar efter det kommer han att mörda ytterligare 3 personer. Japp. Idag blir det svenskt, gumman.
Härligt.
För jag kommer då berätta om en man som har kallats en av Sveriges farligaste män. Han heter alltså Tommy Alexandersson, men han har också det här smeknamnet. Slaktaren från Enköping.
Starkt.
Men Tommy föds då i Ryttens församling, I don't know, uppenbarligen copy-pastat, utanför Enköping den 1 mars 45. Han har 6 syskon. Han har en mamma som han senare kommer beskriva som så här kärleksfull. Mm. Och han har en pappa som han kommer beskriva som en gris. En stor jävla gris. Och jag skulle säga att det är ett snällt betyg för Tommys pappa. För han är, som så många andra farsor som vi läser om i de här fallen, ett stort jävla as.
Mm.
Han misshandlar hela familjen, du vet, alla barn och så sin fru och han typ, men jag har läst någonstans att du vet att han är extra mycket ute efter just Tommy.
Uh-huh.
Och när man gör en personundersökning om Tommy 67, det vill säga när han är då 22 år gammal, så beskriver man det så här. Den koleriske och alkoholiserade fadern förde ett fullständigt skräckregemente.
Regemente.
Varvid barn- och hustrumisshandel hörde till dagordningen. Den tilltalade var mest utsatt och följaktligen mycket rädd för sin far.
Usch.
Du fattar.
Mm.
Han fick i tonåren reda på att han, när han var 15 månader gammal, blev slagen med en tom flaska av sin pappa på hakan. Så han hade ett R typ. Och så i tonåren frågade han sin mamma, bara, vad är det här? Bara, nej, det var att din pappa slog dig med en flaska när du var 15 månader gammal. Han har också berättat om ett tillfälle där hans mamma var tvungen att fly ut genom ett fönster för att typ komma undan pappan. Alltså det är verkligen så här, det är fruktansvärt. Pappan var ett lite favoritarbete i den här podden. Slaktare. Och han var typ så någon slags handyman på olika gårdar. Han var så här kringres, alltså han reste runt, flyttade runt liksom mellan olika arbetsplatser. Så de flyttar jättemycket under hans barndom. Han har liksom knappt hunnit börja i en skola innan det är dags att dra vidare till nästa. Han vill också typ ha in Tommy i sin line of business. Så när Tommy är 10 år gammal så tvingar hans pappa honom att slakta en gris.
Nej.
Han bara, nej, men det är inte så vi umgås med våra barn som är 10 år gamla. Och han går då i skolan, flyttar runt i massa olika. Han är liksom en stökig elev. Och när han är 16 år gammal så skiljer sig Tommys föräldrar. Och det är också någonstans då som han typ flyttar hemifrån. Och snart så börjar det liksom gå dåligt. Han börjar supa jävligt tidigt. Han begår brott, alltså du vet så här, med stölder och sådana saker. Och innan han har fyllt 20 så är det så att alla vet vem han är i typ Enköping. Att han är känd som en sån våldsman och en suput typ. Otroligt ord förresten, suput. Och det han gör framförallt är att han har så jävla dåligt temperament. Alltså han misshandlar folk till höger och jävla vänster liksom. Och vad jag förstått, eller vad jag kunnat läsa mig till, så döms han för första gången till fängelsestraff 67. Och han kommer att dömas till det 30-tal gånger under sitt liv.
Jävlar.
Och det var ju 67 då. Och sen, ja, det är ju 19 år senare som han begår de här brotten som vi kommer prata mer om sen. Så det är liksom mindre än 20 år. 29 domar eller någonting.
Jävlar.
Det är så jävla sjukt. Han har lite drygt 300 domar.
Oj.
Jag vet, och det är jättemycket stöld och mycket våld och så liksom. Och det är liksom, hans liv blir så som en enda lång upprepning. Du vet att det är så här, han döms, han sitter inne, han kommer ut, han börjar dricka sprit, han spöar och han, delvis så är det typ att han... Han pratade typ ofta om i intervjuer sen om att anledningen till att han misshandlar folk är för att han haft kompisar som typ pratat om att han var dum mot mig typ. Och att han vill liksom hjälpa sina polare.
Ja, jag det var ju i och för sig bra.
Men det är nog ganska mycket också bara att han är jävligt dålig på fyllan.
Mm.
Ja, men han är riktigt, du vet, han blir rasande på fyllan typ. Och det är så jävla intressant för att han typ beskriver sig väldigt ofta som så här en extremt snäll person i alla intervjuer. Att det är så här, jag är jättesnäll typ. Men som sagt, när han är arg, eller när han är full och arg, då är han inte så himla snäll. Liksom. Ja, och den där liksom ilskan som så många har stött på under hans liv kommer tyvärr då fler få uppleva. Mm. För den 31 maj 88 går Tommy in i en lägenhet på Södermalm i Stockholm där hans ex och vad jag tror är hennes nya snubbe bor. Och jag har inte sett att några offer är namngivna. Nej. Så det är typ så fingerade namn överallt. Så jag har gett dem lite olika namn. Mm. Jag har typ plockat några från lite olika. Ja, du vet, jag liksom. Mm. Vi låter, de här två första personerna kan vi kalla för Eva och Anders. Eftersom det var vad de kallades i en Expressen-artikel från 93 som jag tyckte var bra. Så en liten hommage.
Till Expressen.
Till Expressen. Gud, de behöver verkligen.
Ja, verkligen.
Det. Ja. Först slår han dem i huvudet med ett strykjärn.
Aj.
Jag vet. Jag vet, det är verkligen inte bra. Kanske att det var ett sånt gammalt strykjärn.
Mm. Du menar sånt där med sånt...
Nej, det
hade krok...
Man. Exakt. Ja. Ja, skitsamma. Mm. Ja, och sen så använder han ju sig då...
Du menar sånt som man värmer upp på en öppen eld?
Exakt. Okej. Okay. Varför tror jag att ingenting fanns?
Det är inte 1888.
Jag klippte bort i podden om John Wayne Gacy när jag blev osäker på om det fanns gatlampor på 70-talet. Och nu berättar jag det ändå.
Lol.
Ja, oh, gud. Jag vet ingenting om the olden age.
Nej, verkligen.
Som jag tycker är på 80-talet.
Verkligen.
Men han har ju då, först slår han dem i huvudet med en strykjärn. Och sen så använder han sig då av de skillsen han har lärt sig av sin pappa. Slaktaren. Sen häller han ut bensin i lägenheten och tänder på. Och det är ju inte så himla konstigt att man misstänker Tommy. Att det är såhär, vem är den här relationen har ett ex som är dömd till 800 000 våldsbrott? Det är antagligen han typ. Men som sagt, bevisen räcker inte till. Så i september 88 släpps då Tommy ut i väntan på sin nästa rättegång. Men 12 dagar efter att han har blivit en fri man igen så blir han, hör och häpna,
full
och arg. Ja, exakt. Han och hennes tjejkompis som vi kan kalla Sofia, jag tror inte att jag läser någonstans utan att jag bara bestämde att hon heter det.
Jag tänker att hon inte heter det på 80-talet, för jag tänker att Sofia är ett modernt namn. Typ folk som föddes 88 döptes till Sofia.
Okej, vad heter hon då?
Jag tänker att hon heter...
Lena.
Jag vet inte att hon heter Karin, men hon kan heta Lena.
Vill du veta en grej?
Kicke kanske.
Vill du veta en grej? Ja. Nu när jag tänker efter så hette hon Karin i en av de artiklarna jag läste.
Är det sant?
Ja.
Du döpte om henne.
Ja, för att jag tyckte att det kändes så konstigt att prata om.
Ja, men se Kiki då.
Kiki. Smeknamn för Karin. Kan du börja kalla mig för Kiki? Ja, bra, tack.
Kakan. Kakan.
Ja. Men ja, det kallar mina kompisar jättebra med.
Ja. Nu är dina kompisar i Stockholm nu.
Men det är taget. Det är Hermansson.
Ah, ja.
Kiki. Skitsamma. Mm. Kiki är han med.
Mm.
De åker hem, Tommy och Kiki åker hem till hennes ex-festman på någon slags fest i hans lägenhet i Tumba.
Mm.
Och det känns, alltså du vet, jag tänker att det är lite grann så som du beskrev det med dem som är ute i skogen. Att det är typ, det är inte fest.
Man krökar.
Man krökar, det är den Christer Pettersson. Mm. Festen tänker jag, att man du vet kommer med så två flaskor Explorer och ja, det är
så jävla tråkigt.
Så jävla tråkigt. Mm. Du och jag och en flaska Explorer, älskling. Tommy är då hemma hos Kikis ex-festman. Låt oss kalla honom för Mats kanske. Och någonting händer då mellan Mats och Tommy. Det har spekulerats i att, så här, att Tommy blir svartsjuk. Och jag vet inte om det har att göra med att du vet, han har någon feeling för Kiki och de har haft någon grej eller hur det är. Eller så har då Kiki gjort en sån grej som han har pratat tidigare om att kompisar har gjort. Det vill säga att hon bara, han har gjort en skit mot mig och han bara, jag ska hämnas. Det är oklart liksom vad som händer. Men de börjar slåss. Och under slagsmålet får Tommy tag på en, nu kommer det bli äckligt. En hushållsyxa. Vilket ett, vad är det? Vad är en hushållsyxa?
Jag tänker att det är en sån här liten.
Jag vet, men vad har man den till?
Stycka kyckling.
Ah, ja, ja.
Alltså jag tänker inte att det är en sån mycket. Jag tänker inte att det är en sån klassisk butcher's knife. Jag tänker att det här är till för att så här, ta vingen av kycklingen.
Just det, det är vingyxan.
Så det är en sån där, jag tänker att yxan är typ så här.
Mm. Alltså en yxa.
Fast liten liksom.
Ja, en liten också. Ja, men en sån antar jag då att han får tag i.
Alltså jag har inget alls belägg för det. Det är gissning.
Återigen, du vet att jag köper vad man än säger till mig.
Tack.
Och han får också tag på en kniv. Och Mats försöker då fly in i sovrummet. Eller han försöker komma bort liksom. Och in i sovrummet så får Tommy tag på honom. Plötsligt kommer Mats 74 år gamla pappa in genom dörren. Och snart så hoppar då Tommy på pappan också. Han attackerar honom i hallen, men till slut hamnar de i vardagsrummet.
Var är Kiki det här?
Det vet jag inte.
Nej.
Jag vet verkligen inte vart hon är. Men han kommer hittas av räddningstjänsten i vardagsrummet.
Mm-hmm.
Nu ringer det på dörren.
Mm.
Det är en kompis till Mats som vi kan kalla Maria.
Mm.
Och Kiki försöker då hindra henne att komma in. Att hon bara, nej du behöver inte komma in typ. Men hon bara är så här, nej men jag vill komma in och se vad det är som händer. Så hon tar sig in i lägenheten. Och du vet, jag tänker mig typ att hon hann se åtminstone pappan.
Mm.
För han låg liksom nära dörren. Innan då Tommy attackerar även henne.
Mm.
Hon kommer hittas i köket. Mm. Det är så jävla grovt våld liksom. Och jag läste den, jag researchade det här fallet när jag flög hem från Italien.
Just det.
Och det finns, alltså man måste leta ganska länge för att typ hitta ordentliga texter. Typ.
Mm.
Så hamnade jag och läste i någon jävla artikel som kändes, jag vet inte vad det var för problematisk tidskrift som den var publicerad. Men alltså gammal från den tiden liksom. Jag trodde att det var en intervju med honom när han satt häktad. Där de liksom, ja, men du vet vad som har skannat tidnings... uppslag, så inte såhär liksom så, utan det var som en tidningsuppslag. Och där fanns alla liksom crime scene photos.
Gud vad sjukt.
Så jag satt på, jag åkte Ryanair. Förstår du hur nära man sitter när man sitter bredvid?
Har de wifi på planet?
Nej, jag hade landat ner att ingen annan skulle kunna göra det. Men du vet, det var så jävla, jag var tvungen att zooma in och sen scrolla runt för att liksom undvika att personen bredvid mig skulle bara, vad är det här för sjuk jävel?
Men vad läskigt att de har det.
Jag vet, jätteobehagligt och så jävla inte okej. Det är inte okej någonstans. Nej. Att vi publicerar bilder från brottsplatsen. Men i alla fall, sen försöker han återigen tända eld på lägenheten som han har varit inne i. Och då drar de därifrån. Så Botkyrka brandkår får larmet om en lägenhetsbrand klockan 22.49 på torsdagskvällen den 22 september. Och det liksom beskrivs som att de kommer in till en typ ren avrättningsplats. Liksom.
Usch.
Ja, jättehemskt. Och jag har inte hittat någon info om huruvida Kiki vittnade mot Tommy.
Nej.
Men han sågs liksom direkt efter mordet, typ täckt i blod i närheten av lägenheten, även när han skulle typ tanka någon bil. Alltså det är såhär, det är 40 vittnesmål knyter honom till platsen då. Och i lägenheten hittar man hans fingeravtryck. Det finns någon grej att, jag tror att det är Maria, kvinnan som kommer dit, som har typ liksom hår i handen och att det inte är hans, men jag vet inte hur bra man var på DNA-teknik eller någonting.
Nej.
Då. Så där finns någon oklarhet.
De bara kollar på håret bara. No, this doesn't look like your hair.
Du är inte rödhårig. men han grips då dagen efter liksom. Och här, det blir en fällande dom i tingsrätten, men den överklagas till hovrätten och då slår man ihop rättegångarna från de här två första. För där, det hade ju också överklagats till hovrätten då. Så man tar det här samtidigt. Och under rättegången så är då Tommy fastlåst av säkerhetsskäl, för han anses vara så jävla farlig liksom. Och han säger själv att han är helt oskyldig. Och typ så, men jag har varit i den lägenheten i Tumba, det är därför mina fingeravtryck finns där liksom. Och så, återigen typ han, när han intervjuas, han bara, jag är så snäll, jag skulle aldrig göra det här och så vidare. Han bara, jag känner inte ens dem som bla bla bla. Men trots det så döms då Tommy Alexandersson den 17 oktober 89 till livstidsfängelse. Och vad jag har förstått så är det straffet ännu inte tidsbestämt.
Okej.
Okay. Så han har liksom suttit inne i 29 år typ.
Jävlar.
Mm. Och jag tänkte berätta lite olika saker som har skapat rubriker under hans fängelsetid. Oh. Han har då...
Spännande skulle jag säga innan jag hamnade i världens största.
Han har tränat väldigt mycket och var, jag vet inte om han är sjukt fit nu, men nu, för nu är han typ 70 år gammal. Men han var jävligt fit.
Mm.
Någon fångvårdare beskrev honom som den otäckaste jävel jag stött på. Han är tydligen väldigt kort men också väldigt bred.
Oj.
Det tycker jag är...
Det är ingen nice.
Mm, nej. Och jag tror att han sitter på Hall nu.
Mm.
Men att han har varit runt på andra anstalter innan. Så att Det har skrivits om att han har hållit på väldigt mycket med odling i fängelse. Bland annat om att han ville ha in, att de skulle ta in 2 svartvinbärsbuskar som man kunde hålla på med. Han tyckte att det var härligt och typ ett bra sätt att få tiden att gå. Mm. Under en period i mitten av 90-talet hade han en katt som hette Murre.
Va?
Som han tog hand om inne på i anstalten. Och det blev ett himla bråk för att typ en fångvårdare tog med sig Murre hem och bara nu är den min. Så då beskrev man det som att Murre hade blivit kattnappad. Det var så här,
varför man har det inne i fängelse?
Men det var någon som hade skänkt det, tror jag. Jag tror det var en äldre dam som hade skänkt en katt till. Och så här, han tog hand om den liksom.
Typ som en så här, vet du det, comfort, vet du
det? Ja, men exakt. Och typ att det ledde till typ en lite så här moralfilosofisk diskussion i typ svensk media. Bara, ska fångar verkligen få ha en katt?
Min, ja.
Och i slutändan så fick han inte det då. Nej. Utan han tog den ifrån dem. Men det är så kul att de bara kattnappade. Så gulligt. Men han har också bråkat mycket med kriminalvården. Förra året, så sent som förra året, så skrev media om att det var kaos, citat, på Tommy Alexanderssons avdelning. Och att Tommy bland annat var arg för att han menade att kriminalvården hade stulit hans skor.
Mm-hmm.
Kriminalvården bara, men det var hål i dem, vi var tvungna att slänga dem, för de var helt håliga. Och han
bara,
men då får ni betala för dem. Och han sa också att de... inte att de hade tagit frimärken som han inte hade fått tillbaka. Men jag vet inte, han har ju också läst någonstans att han inte har fått eller skickat några brev under hela tiden i fängelse. Man kanske skulle byta dem med någon, jag vet inte riktigt. Och han är också typ allmänt rude mot personalen, typ att det var någon story om att så här, de var ute på rastgården och personalen bara, nu är det 2 minuter tills ni ska gå in. Han bara, vi har väl egna klockor? Sådana grejer.
Så tonåring.
Verkligen. Han har också fått lite sådana minipermissioner, typ att han får så här korta, du vet, superövervakade besök utanför fängelset. I augusti 2014 så blåstes upp en nyhet om att han ville komma ut för att spela på lotto.
Mm.
Det han ville göra var att, citat, det får man måste ange anledning, typ. Så det han angav var att han ville inhandla tandborstar, tandtråd, kortlek, miniräknare, färgpennor, vykort, frimärken, läsglasögon, gymnastikskor, ett batteri till en arbetsklocka, samt lämna in ett lottosystem. Han har tydligen vunnit ganska många gånger på lotto också. Aha. Han har suttit inne att han bara, jag har fått 12 rätt jättemånga gånger.
Men gud vad sjukt.
Ja. Och så i januari i år så kom då nyheten om att Tommy vill bli fri och att han inte vill ha någon utslussningsperiod, för han tycker inte att det behövs när man är 70 år gammal gubbe. Jag har inte hört någonting om det beslutet. Tidigare har han fått avslag på typ så här tidsbestämt straff. Senast 2013 tror jag han fick avslag.
Okay.
Så det där var Tommy Alexandersson, slaktaren från Enköping.
Gud vad spännande. Eller? Jag har aldrig hört talas om.
Nej, jag vet. Mm. Man har lite dålig... Men jag tänker att han är lite en sån Svartenbrandt.
Ja.
Svartenbrandt gick väl i och för sig mest rån.
Rån.
Men du vet, en sån riktig kåkfarare.
Ja. Som, ja.
Men det
väldigt spännande.
Är ju så jävla grova mord.
Alltså...
Nej.
Fattar liksom inte riktigt.
Nej.
Det är så jävla konstigt. Men det är så jävla konstigt bara.
Ja, jag vet. Det är verkligen, verkligen, verkligen konstigt.
Men spännande.
Tack. Absolut spännande. Tack snälla du. Just det, vi ska också tacka Helio för att vi fick spela in här.
Ja, väldigt bra.
Den här veckan också. Mm. Som sagt, de är en coworking-aktör som har massa kontor runt om i Stockholm. Men
väldigt fina platser.
Jävligt fina. Mm. Man blir sugen.
Ja, nu när jag var och lånade, vi var ju och kissade.
Ja, det ska vi vara ärliga med.
Det ska vi vara ärliga med. Då har de så här, det här händer i april.
Ja, så mycket grejer.
Vill du gå på allt? Alltså man har någon aktivitet varje dag.
Ska vi kanske, vi kan fråga om vi...
Så typ att jag vill göra det.
Ja. Du kommer ju inte gå på ett enda sätt.
Nej.
Men. Och sen så vill vi säga att man kan önska falla av oss på Instagram. Du heter @sandellanna, jag heter @karinandrea.
Ja.
Och sen vill vi säga tack för att ni lyssnar, vi är jätteglada för det.
Det är verkligen superkul.
Det är kul och konstigt.
Mm.
Så, som livet är mest.
Som livet är.
Puss.
Hej.